Jag såg på din Instagram att du var i Åre. Varför var du där?
Jag åt 23 sorters bröd. Nej, men jag blev inbjuden att sitta i juryn för SM i mathantverk. Och då var det mängder med olika jurygrupper och jag blev satt i juryn för
bröd.
Surdegsbröd bakat på kulturspannmål.
Vilket straff.
Ja, lite faktiskt. Jag hade nog hoppats på ost eller skärk. Men jag hamnade i brödjuryn. Men jag var där ändå. Jag skulle föreläsa och hålla på. Men det var jättekul. Jag lärde mig otroligt mycket om bröd. Verkligen. Det fanns fantastiskt mycket saker att lära sig om bröd. Fast det var ganska jobbigt att äta 23 sorts bröd.
Ja, det låter
utan smör.
Spontant.
Utan smör.
Riktigt. Inte lite olja och doppar i.
Ingenting. Bara bröd. Ingenting annat. Otroligt underlig känsla. För sen så skulle jag föreläsa efter hela den där. Det tog 5 timmar att äta 23 sorts bröd. Och sen skulle jag föreläsa. Och då var det som att jag var mätt rent fysiskt. Men hungrig mentalt.
Jag förstår precis.
Ja. För att det innehöll ju liksom ingenting. Alltså jag hade väldigt lågt blodsocker tror jag. Och ja, det var konstigt.
Men bröd
det var
är ju bara bukfylla.
Ja.
Jag vet inte om du noterade att jag för ett par veckor sedan så skrev jag en tweet.
Mm-hmm.
Där jag skrev att bröd måste vara världens mest överskattade föda.
Ja, det gjorde det. Ja, nu såg jag.
Jag blev ganska påhoppad för det.
Ja.
Även bland folk så här, tänk på alla som svälter. Men, ja, men jag tycker verkligen att bröd... varför ska man fylla magen med bröd om det till exempel finns ost?
Alltså, ja precis. Ja, brödet har ju verkligen spelat en roll och spelar ju en roll just som bukfylla. Det är ju
det är väl klart, men om man inte måste.
Om man inte måste så kan man ju hoppa över bröd. Och det gör jag också gärna faktiskt måste jag säga. Men sen kan ju bröd också vara väldigt gott. Det var ju flera av de där sorterna som jag provade som var väldigt goda. Och det var... typ 2 bord bort så satt tunnbrödsjuryn och de provade tunnbröd med smör på. Det fick inte vi göra. Så att vid ett par tillfällen så gick jag faktiskt över med en brödbit och tog lite smör av dem och bredde på bara.
Lite fusk eller bara för att få lite.
Nej men ja, precis, bara för att liksom också avgöra hur, jag menar, hur skulle det här brödet smaka med smör på. Då fick man ju en lite mer rättvisande bild. Eller orättvis bild också, beroende på hur man ser det. Men, ja.
Jag vill bara säga att jag hatar inte bröd.
Nej.
Men det är inte jättekul.
Nej. Nej, men sen var det ju trevligt. Jag gillar ju att vara i Åre. Och jag bodde på det här stora komplexet Copperhill som ligger där på ett berg. Och med vacker utsikt då. Och det är ju där de spelade in interiörscenerna till filmen Turist. Inne på det hotellet.
Mm.
Så att jag tänker alltid på det när jag är där inne. Att det är så liksom... Ja. Har du sett Turist?
Ja.
Ja, ja visst, den är jättebra.
Ja.
Men man grips ju av den där olustkänslan inför fjällturism. Liksom.
Ja.
Ja. Och manlighetens kris. Liksom så sitter i väggarna där på det här stället.
Mm.
Ja, men hej och välkommen Sofia till Norrlandspodden.
Detsamma, Po.
Mm. vad händer i Västernorrland?
I Västernorrland? Detta händer att Mittmedia, koncernen som jag jobbar i, har kom ganska nyligen med ett besked om att tidningen Örnsköldsviks Allehanda
mm.
ska börja delas ut med post istället för med bud.
Jaha.
Och det innebär ju då att det blir färre tidningar eftersom det blir inga tidningar på helgen.
Nej.
Och man får inte morgontidning.
Nej.
Utan beroende på när posten kommer så får man sin tidning då. Och det här är ju bara ytterligare ett steg i medie, alltså mediebranschens kris och hur det påverkar.
De råkar nog bara vara först. Sen kommer det på andra håll också.
Ja, och sen har ju Mittmedia många tidningar. Mm. Så det är väl också den första tidningen kanske. Sen vill jag bara säga att det här görs ju redan. Beroende på vart man bor.
Ja, ja.
Jag vet ju till exempel min mamma som har Sundsvalls tidning. Som också är en Mittmedia tidning. Men som bor på landet. Lite långt från ära och redlighet. Hon får ju tidningen med post.
Mm.
Så hon får ju då helgtidningarna på måndag eftermiddag med posten.
Ja, det är rätt värdelöst alltså.
Ja.
Måste jag säga. Vi har ju slutat med pappers-DN här hemma. Läsa den digitalt istället. Och det är ju också en lite motvilligt måste jag säga. Men det är ju för att DN vill ju ha det så. De vill ju inte att vi ska ha pappers-DN. De har ju höjt priserna så till den milda grad att det liksom är i princip omöjligt att ha den. För det är alltså det som prisskillnad mellan den digitala produkten och den fysiska produkten. Så att det är inte försvarbart liksom att fortsätta.
Nej, och till exempel Svenska Dagbladet har ju varit länge... om man bor utanför Stockholm eller åtminstone i Sundsvall, att den har ju varit postutdelad.
Jag har haft den i perioder som pappers.
DN har man hittills i alla fall fått med bud, men svenskan får man med posten.
Ja.
Men det här är ju...
Jag blir lite orolig ändå för att alltså, lokaltidningarna är ju relativt dyra att prenumerera på. Nu kostar ju ändå liksom kanske uppåt 4 000 kronor om året för ett årsabonnemang på en liksom en lokaltidning som är relativt tunn och numera trycks ganska tidigt på dagen och om den då dessutom levereras på eftermiddagen dagen därpå med ännu äldre nyheter och kanske och där kringmaterialet eller det övriga materialet i tidningen är så pass generiskt så att man kan leva utan det. Det är lite korsord och lite tv-tablåer och sådär. Då är ju risken verkligen att man tappar. Och att man, då bygger ju på att man fyller på med digitala prenumeranter istället i andra änden. Liksom. Mm. Men där är jag tveksam till om det verkligen kommer funka. Jag tycker det är, jag vet inte.
Jag är tveksam också. Alltså nu har vi ju, vet du, jag har i Mittmedia så har vi ju ökningen av digitala, alltså så här, 2017 är första året sedan någon gång på 90-talet som vi vänder kurvan uppåt när det gäller abonnemang.
Mm.
Alltså beroende på att de digitala abonnemangen ökar mer än pappersabonnemangen minskar. Ja. Men det är ju ändå, även om det kostar mycket att trycka och distribuera tidning, men ett digitalt abonnemang motsvarar ju ändå inte ett pappersabonnemang.
Nej.
Och frågan är ju också det här med lokaltidningen. Eller bara morgontidningen, för det ska väl sägas att de flesta har ju sin lokaltidning. De flesta ute på landsbygden sitter ju inte och har lokaltidningen och DN, utan man har sin lokaltidning. Och,
ja.
Och det är för dem som prenumererar på tidningen en viktig vana som handlar mer om att bläddra i tidningen på morgonen än kanske om något annat, jag vet inte. Jag tror många av dem kommer att bli svåra att få över digitalt. av det de tror jag också. Äldre.
Ja, och då är ju risken att de, vad är det för mediekonsumtion de kommer ägna sig åt då? Liksom den gruppen. Och jag tror inte att den gruppen är så gammal som man tror. Jag tror att den gruppen också fylls på underifrån, så att säga.
Ja, fast den gruppen som har papperstidningen idag är så gammal som vi tror. Alltså,
ja.
Så är det ju.
Fast vi pratar också om en grupp människor på landsbygden som kanske oavsett ålder mera utifrån någon slags sociokulturell tillhörighet kanske är mindre benägna att skaffa sig en digital prenumeration på en lokaltidning.
Ja, absolut. Så är det.
Så att det kan ju vara stora grupper som man går miste om. Ja, jag tycker det. Men det är tidens gång också, givetvis. Det är liksom svårt att hantera. Men återigen, nu hamnar vi i så här diskussioner som du inte kanske liksom just på grund av din anställning inte kan delta i. Men Mittmedia drev ju på för liksom en digitalisering hårdare än andra bolag. Och med liksom krigsropet digitalt först så kom ju också, så följde ju med automatik liksom att pappret kom sist. Och det var ju några ganska mörka år, måste jag säga, där papperstidningen blev sämre under, jag menar, väldigt raskt sämre och tunnare och mindre matnyttigt, och samtidigt så höjdes priserna. Och det var ju som en strategi från Mittmedia att nu skulle man liksom driva över sina läsare från pappersprodukten till den digitala produkten, och sen så funkar det inte.
Det här är ju inga hemligheter du står och säger. Ingen anledning att säga emot.
Nej, så det är inga hemligheter, men man kan ju tycka olika om det, så att säga. Man kan ju tycka olika om själva strategin.
Nej, vi släpper det. Jag tycker vi pratar om något helt annat.
Ja, okej. Okay. Vi gör det. Ja, ja precis.
Ja, det pågår ju ett intressant mål just nu i hovrätten som gäller jakt- och fiskerätter.
Ja, precis. Det är en långdragen historia detta.
Mm. Har du lite koll på den?
Ja, men så där måste jag väl säga. Det började ju 93 med en skräll, måste man säga, för att det var ju så taktlöst och dumt så att det liknar ingenting. Men Sametinget hade ju sitt första möte 1993, och kungen kom dit och invigde. Men när han hade varit på det här mötet så åkte han sen raka spåret ut i fjällvärlden för att ägna sig åt småviltsjakt, därför att Sametingets tillblivelse sammanföll med att staten ganska mycket som en blixt från klarblå himmel släppte småviltsjakten och fisket fritt i stora samiska områden i norra Sverige. Eller, ja. Och det hade att göra med att man lyfte då bort ansvaret från samebyarna och lövre på länsstyrelsen, och länsstyrelsen tolkade uppdraget annorlunda. Och det här startade så småningom då Girjas sameby i Norrbotten eller Lappland en process mot staten om, och som de vann då
i fjol
i januari, eller vad var det?
Februari
2016, ja. Och då vann de den processen, och tingsrätten i Gällivare kom då fram till att samerna hade ju haft kontroll över det här aktuella området sedan 500 efter Kristus, och att det var inte riktigt så att staten bara kunde liksom ta jakten och fisket från samebyn och ge den till vem som helst. För det här blev ju en jättegrej. Jag menar, hela den samiska fjällvärlden invaderades ju av till exempel norska jägare som kom liksom och med lösspringande hundar och skulle skjuta ripa.
Men det var ju jättefint att de vann. Och kan ju också tyckas väldigt logiskt. Inte minst utifrån den tid vi lever och uppmärksamhet som har riktats mot samer och statens brott mot urfolket.
Det var nog bara ren juridik.
Ja, jo, absolut. Men ändå känns det ju som rätt och riktigt och svårt att sätta sig emot. Men staten överklagade.
Ja. de tänker driva det här hela vägen uppenbarligen då. Så nu har det just, nu har just förhandlingarna börjat i hovrätten. Ska pågå fram till vad var det, december. Ja, 13 december ska den pågå. Och sen så kommer väl domen så småningom då. Det ska ju bli jätteintressant att se. För det här blir ju också i någon mån, gissar jag, vägledande för jakt- och fiskerättigheter.
I hela landet.
Ja, det förmodar jag.
Ja, sen är också frågan hur det går i hovrätten. För hur den går kan vi ju förvänta oss att den kommer överklagas igen. Alltså att vi kanske kan få ett högsta domstolsbeslut på det här.
Ja, det kan ju, så kan det ju vara.
Eller?
Men det var ju också så jävla illa. Jag menar, staten skickade upp jurister som satt i rättssalen och svamlade om lappar och liksom uttryckte sig på ett jättekonstigt sätt. Så det var ju liksom skandal. Det enda roliga i sammanhanget var ju att tingsrätten i Gällivare har en offentlig utsmyckning som är gjord av Anders Sunna. så att liksom, de här förhandlingarna ägde rum i ett rum så där Anders Sunna hade liksom dekorerat väggarna med prosamiska och väldigt antistatliga målningar. Alltså du, förra avsnittet som vi gjorde där vi pratade en massa om laestadianismen och sådär, så tror jag att det framgick på något sätt att du vet mer om de här sakerna än de flesta andra.
Än vad du vet.
Ja, framförallt mer än vad jag vet, men det kan man ju läsa sig till. Men om man säger så här att du har en större förförståelse och kanske empati med människor i...
Jag skulle säga att den där empatin, det beror på vem jag pratar med.
Ja.
Därför att om jag pratar med någon som är väldigt kritisk och kallar liksom frireligiösa människor för sekteristiska, obehagliga eller dumma i huvudet, då försvarar jag dem ju.
Mm.
Men jag personligen kan ju vara extremt kritisk. Men det är lite grann det här som att jag får skälla på min bror, men nåde dig om du kommer och slår honom.
Mm.
Då tar jag honom i försvar.
Mm.
Och det är väl kanske en sån relation jag har till framförallt frikyrkorörelsen, som ju då inte är laestadianismen, men ändå på många sätt påminner om varandra.
För du växte upp i pingströrelsen, eller hur?
Ja.
Mm.
Jag växte upp i pingströrelsen och med föräldrar från Norrland. Nu ska jag inte säga Norrbotten, de var ju inte laestadianer. Jag påstår, vilket en del säger emot, men jag påstår att laestadianismen har påverkat stora delar av, ja, framförallt Norrbotten, och även människor i Norrbotten som inte var laestadianer har ju påverkats av den andan liksom, och sättet att leva och se på livet. Men sen har ju människor också rört sig runt omkring i Norrland, så att jag tror att det där har funnits ganska starkt hos framförallt mina far- och morföräldrar.
Men kan det inte vara liksom en slags kombination då av liksom någonting som händer när det norrländska kynnet möter religionen?
Absolut.
Ja.
Det tror jag. Jag pratade faktiskt med David Väyrynen om det här liksom, och varför laestadianismen då slog så mycket. Och han sa ju att ja, men jag tror det beror mycket på platsen och jorden och marken och liksom kynnet hos människorna i övrigt.
Mm.
Och det kanske är så. Men om jag ska jämföra min uppväxt i pingströrelsen eller i en så frikyrklig familj och släkt med pingstvänner jag känner som är uppvuxna i Småland, som är liksom bibelbältet jättekänt så där för att vara frikyrkligt, så kan man ju tro att jag växte upp på 30-talet.
Mm. Ja. Men alltså hur, om vi börjar från början då. Dina föräldrar, kom de från Lycksele båda två? Eller, nej?
Nej. Ingen nej. Kom från Lycksele.
Nej.
Min pappa var...
Men de bodde i Lycksele?
Nej.
Nej.
Junsele,
ursäkta, Junsele. Förlåt.
Ja,
nu, dåligt av mig.
Det var dåligt.
Ja.
Men pappa är född i Vilhelmina,
ja,
i södra Lappland.
Mm.
Samiskt påbrå.
Mm.
Mamma är född i Junsele.
Okej.
Okay. Mm. De träffades i Philadelphia i Junsele.
Okej. Okay. Så då var de redan, när de möttes så var de redan liksom...
Ja, de var ju upp, mina föräldrar var ju uppvuxna och uppfostrade väldigt strikt religiöst, båda två.
Av föräldrar som var religiösa. Och, ja. Så det går liksom långt tillbaka detta?
Ja, det går långt tillbaka. Alltså det där,
eller går det tillbaka till väckelsen? Liksom?
Det går väl tillbaka till väckelsen. Men jag skulle säga så att både min farmor och mormor, om jag inte helt har missförstått det. Och de är ju döda och jag kan inte fråga dem. Men de växte nog upp djupt religiöst. Så.
Mm.
Medan jag tror att både min farfar och min morfar drogs med i väckelserörelsen tidigt 1900-tal.
Okej. Okay. Mm.
Mm. Framförallt min farfar, tror jag. Mm. Ja.
Så när dina föräldrar träffades så var de redan, då var de redan religiösa?
Det är så här, mina föräldrar var ju djupt insyltade.
Ja.
Sen så var ju de, alltså de träffades, de var ju ganska unga, de var ju mamma var ju tonåring.
Mm.
Och de levde väl så där som ungdomar gör mest. Gjorde någon liten utflykt och sådär. Men de träffades och mamma blev med barn och då var de ju tvungna att gifta sig.
Ja.
Och så var det bara så. Och sen så tror jag att det också... De var nog inte särskilt religiösa då, någon av mina föräldrar. Utan precis som ungdomar gör, ville göra någon slags revolt och så. Men när de fick barn så tror jag att de, kanske framförallt min pappa, inte visste något annat sätt att fostra barn på.
Nej, nej.
Än okay. Det religiösa sättet. Och så gick de ju mycket i kyrkan då, och jag fick gå i söndagsskola och blev ju liksom infödd i då församlingen.
Men då
också.
Hade de flyttat till Sundsvall?
Ja, när jag föddes hade de flyttat till Sundsvall.
Men din syster är född i...
Nej, vi är födda i Sundsvall båda två. Men ja. Hur som helst så var vi ju mycket också i Junsele.
Ja.
Jag har varit en del på tältmöten i Näsåker och Lapplandsveckan i Lycksele. Och pingstvänner hade ju mycket tältmöten.
Ja.
Inte så mycket nu längre. Och det hade man ju, det kallades ju även då väckelsemöten.
Mm.
Och det hade man ju för att locka syndare. Alltså man skulle ju locka... Folk som inte normalt skulle komma till kyrkan kanske skulle våga komma om det var ett tält som stod på en annan plats.
Och det var en missionerande
verksamhet.
Och det
var liksom lite festligare. Ja. Sådär. Ja. Så hade man väckelsemöten där man också hade väldigt typiska... Alltså om man i en pingstkyrka på en söndag förmiddag har en ganska traditionell predikan som riktar sig till församlingsmedlemmar.
Mm.
Så hade man ju på tältmötena en mycket mer utåtriktad predikan som handlade om att förstå varför folk måste bli frälsta.
Mm.
Det var kanske lite så här, det kunde nog vara man skrämde dem med helvetets.
Men då var det också lite extas och tungomålstalande och sånt.
Ja, men alltså, ja. Absolut. Alltså, det är det som också skiljer pingströrelsen från andra frikyrkor. Alltså det som gjorde att pingströrelsen, det var många orsaker, men den största skillnaden där mellan pingströrelsen och baptismen, de var ju samma från början, var ju att pingströrelsen också tog till sig tungomålet. Det är därför det heter pingst. Eftersom Gud skickade ju den helige ande till lärjungarna på pingsten.
Ja.
Och det är därför man firar pingst. Och det var ju då de började helt plötsligt prata en massa olika språk.
Ja.
Som de inte kunde och sådär.
Firade ni jul?
Ja.
Ja. Jul är okej.
Ja, alltså kristna högtider är okej.
Ja.
Födelsedagar också.
Men vilken frikyrka är det som inte firar jul?
Det skulle jag säga...
Är det Jehovas?
Jag skulle säga att det är Jehovas vittnen. Ja. Men jag skulle också säga att jag nog inte räknar dem till frikyrkorna.
Nej.
Utan det är ju en helt egen trosinriktning och rörelse. Ja.
De är mer som mormoner?
De
eller,
firar ju varken jul eller födelsedag
i
Jehovas vittnen.
Ja.
Det som skiljer Jehovas vittnen väldigt mycket är också, det är ju lite mer sekteristiskt.
Mm.
Det är väldigt inlåst. Så på vissa sätt som påminner om lästadianismen. Men de tror ju att det finns 144 000 utvalda människor som ska sitta och med Gud liksom komma till himlen.
Just det.
Typ.
Ja. Men du, ska vi sortera lite bland... Ja. Alltså för att jag... Här i Hälsingland då, där jag är uppvuxen, och så finns det en ort som heter Edsbyn som, och i min samhällskunskapsbok, kommer jag ihåg, när jag växte upp, så var det en bild på en anslagstavla i Edsbyn som den var liksom Sverige berömd för att Edsbyn hade så många frikyrkor. Och det var den här stora stora anslagstavlan som jag tror stod vid korsningen vid Norra skolan eller något sånt där. Nu får någon Edsbybo läxa upp mig. Men, och det var en gigantisk anslagstavla där alla frikyrkor hade varsin ruta, så att säga. Och det var ju så sjukt många frikyrkor i Norrland. Och jag menar, jag som alltid har åkt runt mycket och gör det fortfarande, man åker ju förbi alla de här nedlagda, och det är Saron och EFS och Smyrna och en del av dem, och Philadelphia och pingst och baptister, och många av dem hör till pingströrelsen.
Nu rör du ihop jättemycket, ja, här, för att EFS, pingst och baptism, det är ju rörelserna. Smyrna, Salem, Philadelphia, Elim, det är ju alltså i princip namnen på kapellen. Jaha, på kyrkorna.
Jaha, är det så?
Mm.
Så, att det är liksom...
så Philadelphia är ju inte en egen rörelse. Däremot så är det ofta pingströrelsens kapell och kyrkor som heter Philadelphia.
Men visst är Smyrna en del av pingströrelsen?
Det kan det nog vara. Ja. Men jag tänker att det skulle kunna finnas baptistkapell som heter det också.
Ja, okay.
Eller kanske inte. Alltså det där är jag lite osäker på. Men det här är ändå namnen på kapellen. Och det kan vara... Sen fanns ju också Missionsförbundet. De hade ju också egna kapell, missionshus. När jag växte upp, jag bodde ju i ett Philadelphia kapell.
Ja, du har visat det för mig en gång. När du tog mig på sightseeing på Arlanda.
Ja, och då fanns det ju bara ett par kilometer därifrån också ett baptistkapell.
Hur förhöll man sig till dem då, när du var barn?
Baptisterna. Jo, men var
de fienden?
Nej, man var nog vänner. Det finns ju ändå ganska stark så här ekumenik. Alltså att man samarbetar och gör saker tillsammans inom frikyrkorörelsen.
Fast jag läste på innan vårt samtal här. Och då läste jag att just inom pingströrelsen så hade man varit väldigt avvog till ekumeniken.
Det är man, särskilt när det gäller organiserad ekumenik. Men man... fick umgås, precis, men man fick ju umgås med varandra och man hade gemensamma kanske ungdomsgrejer och sådär. Och om den ena kyrkan hade någon roligare ungdomsverksamhet så gick man väl dit från andra. Sen så tror jag väl att det är så att pingströrelsen ändå var känd, inte bara för att vara emot ekumenik, men för att någonstans också tro att man hade den enda rätta läran. Alltså att det fanns ett väldigt utbrett kanske förakt, eller att man såg ner på dem som var med i de andra rörelserna, för de var inte tillräckligt kristna.
Nej.
Så blev jag fostrad. Alltså, plus att jag blev ju också lärd att Svenska kyrkan, det var ju rena irrläror.
Ah, ja, okej. Okay. Så de...
Skulle man ju helst inte...
Nej.
Alltså jag fick ju gå i kyrkan på skolavslutningar och sånt där. Men det var ju inte... Liksom, konfirmation var det ju inte tal om.
Nej.
Till exempel.
Ja. Men alltså, hur länge trodde du?
Det vet jag inte om jag någonsin har slutat göra.
Nej, okej. Okay.
Men...
Ut i mitt hus!
nej, men du måste förstå det här.
Ja, men okej, men hur länge trodde du på det sättet då, som man gjorde i pingströrelsen?
Jo, men jag vill bara förklara, för det här känns ganska väsentligt ändå. Jag lämnade... pingströrelsen när jag var bara alltså 15 år.
Ja.
Och ganska radikalt så där. Det var inte som att jag smetade ifrån. Jag ställde mig upp och talade om för församlingen varför jag inte ville vara kvar och så där. Mm. Och det var ju inte heller för att jag hade slutat tro. Det var ju för att jag tyckte att de inte levde tillräckligt bibliskt
liksom. Aha, okej. Okay.
Men, det var ju också utifrån att jag hade börjat läsa Bibeln och hade väl en mycket mer liberal tolkning av den än vad de hade i pingströrelsen.
Okay,
ja. Så att det var inte så att jag tyckte att de var, liksom, levde för syndigt, utan mer att de var för stränga.
Ja.
Och jag trodde inte att Jesus faktiskt var så sträng. Men det här att jag fortfarande säger att jag inte riktigt vet om jag tror eller inte, det handlar ju om att om man är uppvuxen i en miljö där liksom den enda sanningen eller det rätta är att tro på Gud och Jesus och allt som hör ihop med det. Och hela ens världsbild utgår från det.
Mm.
Och verkligen hela ens syn på varenda del i livet utgår från det. Om man sen lämnar det, då måste man ju skapa sig själv en helt ny världsbild från grunden.
Mm.
Och det finns ju rätt mycket då som sitter kvar och som jag tror aldrig går ur.
Vad är det till exempel som sitter kvar?
Alltså hos mig är det ju mycket som sitter kvar i liksom uppfattning eller hur jag beter mig, tror jag. Men sen det här med tron är väl att jag börjar ju fortfarande, om jag hamnar i en situation, vilket ju inte händer jätteofta, men att jag känner mig rädd eller så ber jag till Gud. Typ om jag sitter på ett flygplan och det är jättemycket turbulens,
mm.
så ber jag till Gud liksom. Jag vet inte så att jag egentligen tror att eller känner att, men det är som en ryggmärgsgrej.
Och det bara kommer.
Ja, fast jag gör det ju tyst. Jag sitter inte och ber högt.
Nej. Knäpper du händerna?
Nej.
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 Det kanske man inte gör. Det kanske börjar på
film. Nej, och det gör man ju kanske framförallt inte i pingkyrkan. För där står man ju snarare och sträcker armarna upp i luften.
Ja. Men alltså, så du föddes in i det. Och dina föräldrar var liksom djupt involverade och inne i den världen. Och hur förhöll du dig till, liksom samhället utanför?
Världen, menar jag.
Ja, världen
det världsliga. Utanför. Jag tänkte på det när vi pratade om laestadianismen, att det finns ju ändå många begrepp som verkligen är likadana. Som att världen är synden.
Mm.
Alltså man ska hålla sig borta från synden. Jag är ju också uppvuxen med någon form av syndaregister. Alltså syndakatalog, saker man ska undvika.
Och det kunde vara...
Det kunde vara kortspel.
Aha.
Det kunde vara dans. Alltså, okej, okay, vill du höra vad jag inte fick göra?
Mm.
Jag fick inte spela kort. Och alltså, det här, nu pratar jag om mellanstadiet. Mm. Man spelar liksom skitgubbe på rasterna i skolan. Mm. Och när pappa fick höra det så började han så här kolla igenom mina grejer och hitta en kortlek som han slängde in i vedpannan. Liksom, för det fick man inte. Man fick inte dansa. Men det förklarades ju också. Dans, om man går på dans, då börjar man dricka sprit och då hamnar man i synd och då kommer man bort från Gud, så det är inget bra.
Nej.
Så jag fick ju knappt gå på ungdomsgården eftersom det skulle liksom vara någon slags inkörsport till krogen.
Ja, just det.
Alltså ett ställe där världsliga människor umgås.
Mm.
Man ska ju liksom helst inte elitidrotta. Man får inte ha idoler.
Nej.
För det är avgudadyrkan.
Mm.
Jag kommer ihåg att jag köpte liksom någon gång tidningen Okej. Den hamnar ju också i vepannan.
Mm.
För liksom bara att läsa sånt var ju idoldyrkan.
Vad hade du på väggarna då?
Jag hade väl en sån här liksom skyddsängel som går med två barn över en bro.
Ja.
Och tavlor som min religiösa farmor hade.
Inga posters på Shaking Fredrik?
Nej, jag skaffade en poster faktiskt på Herace.
Ja.
Till mitt försvar. Jag var alltså 11 år då. När de vann Melodifestivalen. Ja. Men den eldade ju pappa upp när han hittade den. Jag fick ju aldrig upp den på väggen ens. De var ju dessutom mormoner, vilket gjorde det hela ännu värre.
Ja, såklart.
Man fick inte lyssna på, så att säga då, profan musik. Alltså musik som inte var kristen. Jag fick inte...
Men pingströrelsen hade väldigt mycket egen musik, antar jag.
Absolut, och pingströrelsen är väl också känd för det, att man har det otroligt många studiomusiker i det här landet till exempel, som är skolade i pingströrelsen.
Fick ni sjunga i stämmer? Vi pratade ju om det.
Ja, vi fick sjunga i stämmer.
Laestadianerna fick inte sjunga i stämmer, men det fick ni. Ja.
Och pingstkyrkan, som vi hade ju till och med en egen musikskola.
Men var det lite amerikanskt influerat också då? Att var det
lite gospel, lite körer. Och sen fanns det ju också, det kom ju ur pingströrelsen, så kristen hårdrock och sånt.
För pingströrelsen hade ganska starka band till USA, eller hur?
Ja, det kom ju därifrån ursprungligen. Alltså,
och Levi Petrus... For fram och tillbaka och liksom...
Alltså jag vet inte hur mycket fram och tillbaka han for, men han blev ju klart inspirerad.
Mm.
Och ledde ju då, han var väl pastor i Philadelphia kyrkan i Stockholm.
Ja.
Och blev utesluten ur baptiströrelsen under någon kontrovers.
Mm.
Så han är ju då i Sverige grundaren till pingströrelsen.
Ja.
Han är ju även grundare till Kristdemokraterna. Varför Kristdemokraterna har ju väldigt mycket frireligiösa...
Jag trodde de grundade som nazisterna. Det har Jimmy Åkesson sagt.
Han har det. Ja. Ja. Nu var det ju Levi Petrus.
Ja. Han hade fel alltså, Åkesson. Jag skojar bara. Ursäkta.
Ja.
Jag måste bara flika in att jag... min ingång i pingströrelsen är att jag växte upp bredvid ett sånt där hem som drevs av LP-stiftelsen.
Mm. Alltså Levi Petrus-stiftelsen.
Yes. Och som var väldigt stora på missbruksvård under en period. Framförallt 70-80-tal, tror jag. Och... strategin var ju helt enkelt bot genom frälsning. Så att det gick väl i regel till så att alkoholisterna kom dit, sattes på torken, liksom, fick inte dricka. Fick ta nattvarden med, det var hallonsaft och mariekex. För det skulle inte vara vin och blat, utan det var hallonsaft och mariekex. Jag har själv sett det liksom. För jag hängde faktiskt där på det där hemmet en hel del, för de hade ett pingisrum som ingen använde, som jag och min kompis Petter brukade träffas på kvällarna. Vi hade det väldigt tråkigt och då spelade vi pingis där. Och ibland så kom det också någon av de här. Och sen så på min byväg då, i byn där jag växte upp, så var det ju varje vecka var det ju nya då, nyfrälsta alkoholister som gick på byvägen och skulle stoppa en och berätta om Jesus. Mm. De sa alltid Jesus. Varför sa man Jesus?
Har jag ingen aning om, för nej, det har inte jag hört. Det känns alltid dialektalt.
De sa alltid Jesus, jag vet inte vad det gick ut på.
Det känns dialektalt.
Men grejen var så här att de kom dit, så fick de inte dricka, så hamnade de liksom i delirium tremens, och deras kropp var chockad av liksom bristen på alkohol, och då erfor de den här närvaron av Jesus. Och sen så när det hade lagt sig, då stack de i regel därifrån efter någon vecka eller så och söp igen. Och de hade, tror jag, sen stängdes ju alla de där ner. De drevs ju med statsbidrag. Det var ju, alltså LP-stiftelsen var ju väldigt rik. Fick ju jättemycket pengar av staten för att driva de här behandlingshemmen. Men de stängdes ju sen ner, för att när man började liksom göra revision på hur bra det där egentligen funkade, så visade återfallsprocenten låg någonstans kring 90%.
Fast en del blev ju kvar.
Ja.
Och de som blev det användes ju flitigt då på just väckelsemöten, där de kunde stå och vittna om hur de hade mött Gud och slutat supa och sådär.
Mm.
Så det var väldigt mycket sånt på mötena. Alltså människor som vittnade om hur Gud hade hjälpt dem i deras vardag och så. Och det handlar ju mycket om att ha den här personliga relationen till Gud, men det handlar ju också väldigt mycket om att vara rädd för helvetet, för om man syndar kommer man till helvetet. Så att man hade ju ständigt lite ångest. Dessutom så var och är väl pingströrelsen också ganska fixerad vid de här sista dagarna. Alltså att vi lever i den sista tiden.
Mm.
För alltså domedagen kommer ju. Och det är ju alltså,
var du rädd för domedagen?
Absolut, nästan mer rädd än för helvetet på något sätt. Eftersom helvetet kommer man ju till när man dör. Och det kändes som att den här domedagen skulle kunna komma mycket plötsligare. Och då skulle alltså Jesus komma tillbaka på jorden, och för dem då som trodde och var frälsta, så skulle de ju, skulle han liksom hämta dem, och för resten så skulle det bli ett helvete på jorden.
Mm.
Och i det här så ingick ju sånt här som jag fick lära mig, ja, men det var antikrist skulle komma och ta över. Och antikrist var ju då på 80-talet ansågs ju vara någon kommande ledare för EU. Som skulle vara antikrist. Ja, ja. Så man skulle ju vara EU-motståndare. Eftersom EU skulle liksom föda antikrist. Så här.
Men gud, hur hittar man på någonting sånt?
Det pratades även om, du vet, sådana här varukoder på varor som man skannar in. Det var ju liksom antikrists märke. Och det var liksom, om man räknar sig de där siffrorna på något speciellt matematiskt sätt, så skulle det bli 666.
Oj!
Ja, mm-hmm. och så skulle man ju kunna liksom få det här märket inbränt i huden. Och nu pratar de, nu finns det ju sådana här chip man kan operera in, som är identitet. Mm. Det är ju definitivt antikrists märke.
Vad roligt att Henrik Schyffert har tatuerat en sån där på armen. Det var ju för sig på 90-talet när det var ironiskt. Mm,
precis, men det är ju verkligen, då har man ju djävulsmärkt sig själv. Så sånt var ju väldigt, väldigt påtagligt och levande. Man var ju också såklart rädd för sex. Man fick ju gå på så här ungdomsmöten och träffar som väldigt, väldigt mycket gick ut på att få ungdomarna att förstå att sex före äktenskapet är synd, att onani är synd och så.
Så, men liksom, det hade jag då antagligen inte ens föresvävat dig att vidröra ditt eget kön liksom.
Alltså jag skulle säga så här, människor även i frikyrkan är ju människor, och jag läste ju böcker, och av någon anledning så i mitt hem så det var mycket som censurerades, musik, filmer, tv och så här, men inte böcker.
Nej.
Jag fick läsa vad jag ville. Och gör man det så blir man ju upplyst.
Ah, liksom, okay.
Om saker och ting. Nu vet jag inte. Nej, men det var väl också sånt som gjorde att jag började lite grann så här ifrågasätta det. Precis som ungdomar i kyrkan. De var ju helt sexfixerade.
Ah.
Alltså, det var mycket sådana här läger. Du vet, ungdomsläger och barnläger. Och så fort de vuxna försvann så lekte man i ryska posten. Och det var mycket grovhångel och sånt. Alltså därför att allt som var sådär förbjudet för barnen blev ju väldigt, väldigt spännande.
Och också detta fokus på djävulen.
Ja, och det som då kanske skilde mig då från de andra kristna barnen var väl att jag ändå hade en väldigt, väldigt stark tro.
Mm.
Så att jag var ju kanske den som försökte begränsa de här aktiviteterna. Så jag var ju liksom så här hånad i skolan för att jag var liksom kristen och konstig, och i kyrkan så tyckte de att jag var alldeles för religiös.
Så du var på riktigt rädd för liksom?
Ja, det var jag.
Guds straff.
Ja, och jag var ju, och det satt ju också i länge. Alltså så även när jag inte riktigt kanske trodde att man skulle hamna i helvetet, så men första gången när jag hade 60, klart jag tänkte på helvetet.
Mm.
Att nu kanske jag kommer dit.
Gjorde det sexet bättre eller sämre?
Ja, jag skulle väl säga sämre. Jag skulle säga att det finns ingenting positivt med detta.
Nej.
Ingenting. Alltså sen var det också det här hela men anti-abortköret. Och sånt som liksom inte gick att ifrågasätta på något sätt. Fåfänga var ju fruktansvärt, och det sitter ju i mig fortfarande. Vilket är så konstigt att bero på saker som sitter i, att mina vänner fick liksom lära sig av sina mammor att fixa naglarna och måla läpparna, och jag fick lära mig att man inte skulle vilja vara vacker. Lite grann det här lestadianska, man ska liksom hålla sig tillbaka, man ska inte så. Och det kan jag fortfarande känna. Jag kan ju fortfarande inte sminka mig när någon tittar på. För att det är det mest generande jag kan föreställa mig. Att visa att jag är så fåfäng så att jag vill måla ansiktet. Och det i sin tur har ju lett till att jag kan ju inte måla ansiktet. Alltså jag har ju inte lärt mig att sminka mig. Det är för att det är så tabu, och jag har en sån väldigt komplicerad relation till det.
Tycker du att när du tänker på det här och du tänker på din barndom och så här, tycker du att det liksom är förlorade år på något sätt?
Nej, tvärtom.
Nej.
Tvärtom.
Ja.
Jag ser det som att jag har erfarenheter som jag tror att jag är en bättre människa på många sätt. Tack vare de här erfarenheterna. Att jag kan ha förståelse för människor som inte är som jag. Det känns också som några nämnde på Twitter när vi sa att vi skulle prata om lestadianismen. Särskilt i småbyar i Norrland. Att människor som var kristna då eller lestadianer hade lite mer bildning. Jag kan känna att jag på vissa områden jag är ju outbildad och så, men jag har liksom en grundläggande bildning, för jag hade ju läst Bibeln från perm till perm liksom när jag var 7. Och lärt mig att läsa på liksom komplicerat och gammaldags språk. Det var ju så här 1917 års översättning. Och fick väl ett stort ordförråd och har förstått bibliska referenser i annan äldre litteratur och sådär. Som jag också lätt tog till mig då. Så det ser jag som en fördel. Jag tycker väl att det är en bra erfarenhet att ha.
Mm.
Även om det vissa saker känns liksom lite tråkigt kanske. Att det känns som att jag har varit tvungen också att bygga egna referenser. Man pratar med jämnåriga och man pratar om musik och sådär.
Mm.
Att jag var ju så här tvungen att själv lyssna i kapp musikhistorien. Och skapa mig i efterhand samma musikaliska referenser som mina vänner hade. Mm. Och så.
Vad tänker du om liksom kittet i den här församlingen eller i den här gruppen människor som du rör dig med? Liksom, så för en utomstående så låter det som att lite grann som att kittet bestod i liksom rädsla och regler och så. Och så kanske det var till viss del. Men liksom hur pass mycket var det och hur pass mycket var det liksom riktiga mänskliga relationer?
Nu ska jag säga en sak som jag tror människor i pingströrelsen kommer att bli arg på. Som jag i och för sig har sagt tidigare. Kittet handlar ju i den församling jag växte upp i bara om någon slags yta. Att visa upp någon slags yta. Att man var en god kristen.
Mm.
Alltså att man var liksom en ren, att man levde rätt, gjorde rätt. Vilket ju kan inkludera att man gör goda handlingar för att Gud vill det och sådär. Mm. Men att det aldrig riktigt gick på djupet. Sen så fanns det väl människor sinsemellan som hade djupa relationer. Men min uppfattning var ju ändå att om man avvek ifrån det som var rätt och riktigt och sådär, då hamnar man ju utanför.
Då gällde inte de där relationerna längre.
Nej, alltså, jag ska inte säga att det alltid var så. För det fanns ju enskilda personer som var genuina människor.
Mm.
Som tyckte om en även om man gjorde fel. Men om man ska se till hela församlingskittet så fanns det ju egentligen inte något.
Det låter inte så jättetrevligt tycker
Nej,
jag.
Nej, jag tycker ju inte att det var det och det var därför jag lämnade.
Mm. Nu är ju liksom pingströrelsen är ju mycket svagare än när du än när du växte upp.
Ja, tack och lov.
Ja, varför tror du att det är så?
Alltså pingströrelsen den byggde ju också på det här väckelse. Alltså att människor kom för att de ansågs ju vara liksom progressiva, de var lite mer spännande, det var ju livat och festligt på gudstjänsterna. Folk pratade ju tungor och sånt.
Mm.
Ramla om kull och man bad för sjuka och sådär. Och det lockar ju väldigt många. Och det kom ju liksom vågor av väckelse i perioder. Sen så har väl pingströrelsen ändå blivit liksom lite så här lamare. Och sen kom ju Livets ord.
Ja, ja.
Och så att säga, de tog ju ganska många pingstvänner.
Ja,
för att de var liksom ännu roligare. Då kom de... När pingstkyrkan hade blivit mainstream,
precis.
Pingstkyrkan var mainstream, då kom det här radikala Livets ord och tog dem.
Var det efter din tid?
Nej, det var väl parallellt med det. Eller liksom
kände du dig någonsin lockad av Livets ord?
Nej. Men jag har ju släktingar som gjorde det och är med fortfarande.
Ja.
Jag har varit på bröllop i Livets ord och sådär. Men alltså sen handlar det väl om överhuvudtaget någon sån här liksom sekulariseringen bara pågår.
Mm. Ja, så är det ju.
Så det drabbar väl frikyrkor liksom det drabbar Svenska kyrkan och andra religiösa.
Mm.
De enda som verkar vara på frammarsch i Sverige idag det är ju liksom katolicismen.
Ja, det är på något trendigt på något väldigt avigt sätt.
Ja.
Jag var och såg den här musikalen Book of Mormon här om veckan.
Mm.
Den var ju väldigt rolig. Mormoner är ju
roliga.
Mormoner är ju roliga. Där känns det också så att, som att det verkligen är fritt fram att driva med dem för att det är en så fullkomligt påhittad och idiotisk religion. Alltså den har ju inte ens liksom 2, 3 eller 4 tusen åriga rötter utan...
Ja, den har väl typ 150 år. Ja, men ja. Det handlar ju om amerikaner som vill liksom att Jesus ska vara amerikan.
Ja.
Det är ju det handlar
ja,
om.
Ja, precis. Det är ju jättekonstigt.
De har ju sina egna, de har ju mormons bok och den väger ju liksom tyngre än Bibeln.
Absolut. Det är sjuka med den där musikalen som är ganska sevärd tycker jag. Den är faktiskt rolig. Den är ju vågad på ett sätt som man blir lite skärrad faktiskt för att det handlar ju om två mormonska missionärer som reser till Uganda Och där är det ett väldigt skämtande med svarta afrikaner och AIDS, måste jag säga, på ett sätt som är verkligen på gränsen till det vad man kan göra. Men sen skämtar de så himla mycket om allting, så att det där liksom drunknar i mängden någonstans. Och sen så driver de ju så hejdlöst med mormonismen, och så finns det en slags sensmoral i också som är ganska kul, tycker jag. Men det bizarra är att när man kommer ut från föreställningen, så står det varje kväll utanför Kina Teatern i Stockholm, så står det två mormonkillar, amerikanska missionärer, och delar ut Mormons bok. Och de har också köpt annonsplats i programbladet.
Men där det
står
klart.
Där det står att boken är bättre än filmen, eller ja, än musikalen i det här fallet. Och så delar de ut, och då frågade jag en av dem om de hade sett pjäsen själva, och då så sa de ju att nej, det får vi ju inte, för mens vi är på vår tvååriga mission så får vi ju varken gå på teater eller titta på film eller använda internet eller någonting. Så att sen kanske när vi är färdiga med det här så kan vi se den här pjäsen då. Så att de står där och tror att de ska få med sig, och de delar väl ut en hel del böcker, men det är ju väldigt svårt att tänka sig att någon först ser den där föreställningen och sen går med
sen
i mormonerna.
Sen kan ju folk dras till de konstigaste saker.
Ja, jo.
Tänker jag. Och ändå bli fascinerade. För jag kan ju tycka att det är jättekonstigt med människor som går med i en frikyrka i vuxen ålder utan att vara tvungna eller infödda i det. Mm. Det kan jag ju tycka är otroligt märkligt.
Ja.
Men folk gör ju det.
Ja.
Uppenbarligen så gör ju det. Finns ju till och med vuxna människor på 2000-talet som väljer att bli lästadianer. Jag kan förstå alltså lite grann att det ändå kan handla om att man vill tro på något, man vill ha något hopp och man vill ha någonting som inte går att förklara.
Ja, men hela den grejen fattar jag. Men sen så är det det här med att liksom tillhöra en religiös gruppering eller en frikyrka och sånt. Det verkar ju också handla så otroligt mycket om ett behov av att inordna sig i ett regelverk och att sätta upp begränsningar i
livet. Nej, det handlar inte om det.
Är det ett missförstånd?
Men om du går med, nej. Om du kommer till ett väckelsemöte i Pingstkyrkan, säg att du gör det.
Mm.
Alltså nu förekommer de väl knappt som de gjorde förr. Men om du hade gjort det på 80-talet så hade det stått liksom en härlig ungdomskör där och de hade sjungit härlig gospel och de skulle se jätteglada ut. Och så skulle det komma några människor och berätta hur Jesus hade räddat dem ur alla möjliga jobbiga situationer, personliga vittnesmål. Folk skulle gråta, krama varann, be, liksom vara i extas. Du skulle liksom känna, alltså nu kanske inte skulle känna den, men kanske skulle du känna Guds närvaro så här.
Mm.
Och alla skulle vara glada, välkomna dig, tycka att det var jätteroligt. Och det ska inte handla om några regler. Det enda det handlar om är att finns det någon här som vill bli frälst? Finns det någon här som känner att de vill ha syndernas förlåtelse? Kom fram så ber vi för dig.
Mm.
Så går du fram och så ber de för dig. Och så knuffar de omkull dig och så tror att du träffar av Gud. och det är ju därför du går med i en frikyrka.
Ja, ja.
De här reglerna och de är ju oskrivna. De kommer ju sen i undervisningen som du får när du redan är frälst.
Mm. Försökte du frälsa andra?
Hela tiden.
Ja.
Jag var otroligt jobbig unge.
Ja, det verkar så.
På det sättet. Och man fick ju också såna här väldigt bra argument för att göra det. Jag kommer bland annat ihåg hur de delade ut ett litet seriehäfte som skulle motbevisa evolutionsteorin.
Mm.
Där det stod så här ganska ingående om bristerna i kol-14-metoden och sådana där saker som man skulle kunna kasta på folk som ifrågasatte det här med att Gud skapade Adam och Eva och sånt. Men typ sådana saker. Man fick ju verkligen ett så här riktigt smatteband av argument att använda. Jag var ju jätteduktig på det. Det var ju ingen som kunde säga emot mig när jag började vetenskapligt försöka argumentera för varför man skulle tro på Gud.
Ja. Vilken grej.
Ja, eller hur?
Ja, det är det verkligen. Ja, det är märkligt. Men det blev ju folk av dig också.
Mer eller mindre. Ja. Kanske förklara en del.
Mm. Så kan det väl vara.
Om man gillar den här podden som vi gör, så får man helt frivilligt jättegärna stötta oss ekonomiskt. Då går man in på patreon.com/Norrlandspodden. Där kan man fylla i om man vill ge ett stort eller litet bidrag, hur ofta man vill. Alltså då dras det pengar varje gång vi publicerar ett avsnitt. Och skulle vi av någon konstig anledning få för oss att göra så här 10 avsnitt på en månad, så kan man ändå sätta en maxbelopp i månaden. patreon.com/Norrlandspodden. Det tackar vi för.